Well, it's hard to believe we've come to the last session of our conference together.
Ja, det är svårt att tro att redan är framme vid sista mötet.
We're very grateful not only for the messages but the opportunity we have had for personal fellowship.
Och vi är inte glada bara för det budskap vi har fått höra utan också för den gemenskap som vi har fått ha här.
Especially been a blessing to my wife and I to meet so many of you who have been on OM in years past for a time of training and service.
Det har varit en särskild välsignelse för mig och min fru att få möta många av er som har varit i OM:s tjänst tidigare.
We again would remind you of the literature that we have available.
Så vill jag åter påminna om den litteratur som finns tillgänglig här.
We have especially been stressing some of the writings of A.W. Tozer.
Jag har särskilt betonat Tozers böcker.
He was a pastor of a church in Chicago and then in Canada.
Han var ju pastor i en församling i Chicago, sedan i Kanada.
And wrote these books through much time with God's people and much time with God.
Skrev de här böckerna efter mycket tid med Guds folk och tid med Gud.
And I really want to commend them to you.
Och jag vill verkligen rekommendera dem och jag
Could
också vill rekommendera.
Again, just mention those titles in Swedish.
Och vi har haft en sån kursbok här i bibelskolan. Guds egenskaper och Guds längtan särskilt finns här ute.
And one other book I wanted to mention is a book on spiritual growth, how to keep on growing as a Christian.
En annan bok handlar om hur man växer till som kristen.
By Ralph Challis, a man used of God in France and in North Africa.
Av en man som Gud har använt i Frankrike och Nordafrika.
And you can read that title in Swedish.
På svenska heter den Sikta högt, en bok om tillväxt i det kristna livet.
I've had the privilege of knowing this man for about 24 years.
Jag har känt författaren i över 25 år.
He's now about 70 years of age.
Han är nu 70 år gammal.
And he has been a great example to many of us.
Och han har varit ett fint exempel för många av oss.
His book is in about 20 different languages.
Boken finns nu på 20 olika språk.
And I think you will find it very, very encouraging.
Och jag tror den skulle vara uppmuntrande för dig.
We've been thinking about a number of things over this weekend and I thought it would be good just to sum a few things up.
Vi har ju talat om många olika saker det här veckoslutet och kanske vi ska summera det hela lite grann nu.
It's been such a blessing to be together with Jonathan McCrusty.
Det har varit en sån välsignelse att vara tillsammans med Jonathan McCrusty.
Jonathan was reared on the mission field in Africa.
Jonathan, som ni vet, predikade här på långfredagen, den rullstolsbundne
brodern. Tremendous example of the second generation. Sons, daughters of missionaries going on for God.
Han växte upp i Afrika, missionärs son, och är den andra eller tredje generationen utav missionärer.
And I trust you'll especially keep praying for him.
Och jag hoppas att ni fortsätter att bedja speciellt för honom.
And he shared something of the history of all that God has been doing.
Han berättade igår lite grann om en missionshistorisk exposé, vad Gud har gjort genom historien.
How God has used the church.
Hur Gud har använt församlingen.
How God has used individuals.
Hur Gud har använt individer.
To carry the gospel throughout the whole world.
För att föra ut evangeliet till en hel värld.
We've also seen some of the needy areas of the world where there is still no church.
Vi har också exponerats inför de länder som det finns stort behov av evangeliet idag i världen.
And we've talked a lot about the kind of people that God wants to use, which is our theme also tonight.
Och vi har talat en del om vilken sorts människor Gud vill använda och vi ska tala om det ytterligare ikväll.
We've emphasized from Acts chapter 13.
Och från Apostlagärningarna 13 har vi betonat.
That God uses his church.
Att Gud använder sin församling.
Missionaries are to be sent out by the church.
Att missionärer ska sändas ut från församlingen.
And each local church is to be a sending body.
Och att varje lokal församling skulle vara en sändande församling.
And I wish we had more time just to look into the book of Acts together.
Jag önskar att vi hade haft mer tid att studera apostlagärningarna.
We've tried to shoot down some of the false ideas about missionaries.
Vi har också försökt avliva en del falska idéer om vad mission innebär.
And show that missionaries are ordinary people.
Och visat att missionärer bara är vanliga människor.
That God has led in a particular way.
Men som Gud har lett på ett särskilt sätt.
And that we need senders, those who remain at home as much as we need those who will go.
Och att vi behöver sändare, sådana som stannar kvar hemma lika väl som vi behöver de som går.
Sometimes it's more difficult even to remain at home.
Ibland så kan det till och med vara svårare att stanna kvar hemma.
Not easy to live for Christ in some little town here in Sweden.
Kanske inte så lätt att leva för Kristus i någon liten stad här i Sverige.
In fact, one of the purposes of the OM training program,
ett utav OM:s syften med sina träningsprogram,
is to give people a little opportunity out of their own environment.
Är att ge människor en liten erfarenhet utanför deras egen miljö, vardagsmiljö.
After all, even Jesus had difficulty in his own hometown of Nazareth.
För när allt kommer omkring så hade ju till och med Jesus svårigheter i sin egen hemstad.
We have a team, by the way, working in Nazareth.
Vi har förresten ett OM-team som arbetar i just Nazaret.
And the team leader is a carpenter.
Och teamledaren är just snickare.
And his name is George.
Han heter George.
But we have given young people an opportunity to learn about prayer and witnessing and relationships.
Och på det här sättet så vill vi ge unga människor tillfälle att skaffa sig erfarenhet om bön och vittnande.
With the realization that the more difficult task might be when they get back home to be a witness in their own church and in their own town.
Hela tiden med insikten om att det kanske ändå blir svårare när de kommer tillbaka hem i sin egen stad, i sin egen miljö, i sin egen församling.
And of course this morning we spoke about the resurrection.
Och naturligtvis idag på förmiddagen talade vi om uppståndelsen.
How this is completely linked with world mission.
Och hur intimt och fullständigt uppståndelsen är förknippad med världsmissionen.
In fact, also as we study the book of Acts, we discover they always preach the resurrection.
Och när vi studerar apostlagärningarna så finner vi att där predikar man alltid uppståndelsen.
In fact, it may have been emphasized much more than it is oftentimes today, the resurrection of Jesus Christ.
Jag tror att uppståndelsen betonades mer då än den görs idag.
One of the also great intellectual building blocks of our Christian faith.
Det är ju den intellektuella grundvalen för vår kristna tro.
Now tonight we're here to consider a little more about the kind of person that is needed in missionary work.
Nu ska vi tänka lite på ikväll vilken sorts människor som behövs för missionsarbete.
In the English translation of this topic given to me, it says, "What does this man look like?"
Ja, i det brev som jag skrev till George och förklarade önskemålen om den här kvällen så skrev jag ungefär att han skulle beskriva hur ser en sån här människa ut.
Of course he has to be tall, dark, handsome and Swedish.
Och det måste då naturligtvis vara en lång och mörk, vacker svensk person.
But that I think is a translation mistake.
Men det måste väl i så fall vara ett översättningsmisstag.
Or we mean, what does he look like on the inside?
Det betyder förstås hur ser en sån människa ut inom bok.
There are many scriptures on my mind.
Och det är många bibelställen som har kommit till min tanke.
But I'd like us to look at Galatians.
Men låt oss först se på Galaterbrevet.
Chapter 5.
Kapitel 5.
And verse 22.
Galaterbrevet 5 vers 22.
This gives a description of a spirit controlled person.
Här har vi en beskrivning av en andekontrollerad person.
I'd like to read just verse 22 through verse 26.
Vi läser vers 22 till och med 26.
Just read in Swedish only.
Yes. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
This is a picture of what this man looks like on the inside.
Det är en sann beskrivning av vad en sån här person är. Hur en sån person ser ut inombords.
I remember when we had our first training conference in the early days, before we even had the name Operation Mobilization.
Jag kommer ihåg när vi hade våra första träningsläger innan ens vi hade fått namnet Operation Mobilisering.
We were meeting at the Mexican border.
Vi möttes då vid den mexikanska gränsen.
I had been in Mexico a number of summers and a number of Christmases.
Jag hade varit i Mexiko flera somrar och julår.
Working with the churches.
Arbetat med församlingar där.
And ministering in the churches.
Och tjänat i olika församlingar.
And now I was about to leave for Spain and we were having a conference with a new group who were going into Mexico.
Och nu skulle jag åka till Spanien och vi hade en konferens med en ny grupp arbetare som skulle in i Mexiko.
This goes back 25 years.
Det är 25 år sedan.
And every night the Lord put it on our hearts to speak about one of these fruits of the Holy Spirit.
Och varje kväll så la Gud på mitt hjärta att tala om någon utav dessa frukter som står uppräknade.
As I shared the other evening, in our early days we had some very especially me some extreme ways.
Extreme.
Too strong. Some of our ways were perhaps too strong.
Ja, vi hade haft vissa yttringar som var lite extrema kvällarna innan.
And I think the thing that helped us come back into balance.
Och jag tror det som hjälpte oss att komma tillbaka till en balans.
Were these passages about the fruit of the Holy Spirit.
Var just den här texten om andens frukter.
We believe that men should be filled with the Holy Spirit.
Vi tror att människan ska vara fylld av den helige ande.
We came from different churches.
Och vi kom därifrån olika församlingar.
Some spoke of the baptism of the Holy Spirit, some spoke of the fullness of the Holy Spirit.
En del talade om andens dop, andra talade om andens fullhet.
We decided not to fight over this.
Och vi beslöt att vi inte skulle bråka om det här.
But accept what Billy Graham said.
Utan acceptera vad Billy Graham har sagt.
In speaking about the reality of the Holy Spirit.
När det gäller att tala om andens verklighet.
He said, I don't care how you get it, just get it.
Han har sagt, jag bryr mig inte om hur du får andens fullhet, bara du får den.
And this has been the burden in our feeble work.
Och detta har varit bördan i vårt svaga arbete.
To not just have words but reality.
Att inte bara ha ord utan verklighet.
And God again and again has taken us to this passage of scripture.
Och gång på gång har Gud tagit oss tillbaka till den här texten.
This is the kind of person God can use.
Det är den här sortens människa Gud kan använda.
Of course this scripture covers many many areas.
Naturligtvis täcker den här texten många områden.
And has to be kept in balance by other scriptures like the one I shared from last night.
Och måste balanseras med andra skriftställen sådana som jag tog upp igår kväll.
About God's grace.
Om Guds nåd.
About God using weak people.
Om hur Gud använder svaga människor.
His strength being made perfect in weakness.
Hans kraft fullkomnas i svaghet.
Maybe I could just share a little bit of the events in my life that brought me up to that conference at the Mexican border.
Kanske jag kan få dela några av de erfarenheter i mitt liv som ledde fram till den här konferensen vid mexikanska gränsen.
Some of you who were here when I was here in 79, you've already heard this.
En del hörde kanske detta redan 1979 när jag var här.
So I'll just share it very briefly.
Så jag delar det kort med er.
My father and my grandfather were from the Netherlands.
Min far och farfar var från Nederländerna.
In fact, I just drove very near his birthplace, traveling here through the Netherlands.
Jag körde förresten förbi nästan den födelseplatsen när jag kom hit från England.
They went as immigrants to near New York City.
De kom som immigranter till New York.
My grandfather was an atheist.
Min farfar var ateist.
Didn't believe in God.
Trodde inte på Gud.
My father was a materialist.
Min far var materialist.
Though there was obviously a hunger in his heart to know God.
Fast det var tydligt att det fanns en hunger i hans hjärta att känna Gud.
My other grandfather came from Scotland.
Mina morföräldrar kom ifrån Skottland.
And he was a drunkard.
Min morfar var en drinkare.
And that marriage split in two.
Och det äktenskapet föll i sönder.
And I was reared in a home where I did not hear the gospel.
Och jag växte upp i ett hem där jag inte hörde talas om evangeliet.
And by 16 I had also become a materialist.
Och när jag var 16 år så var jag också en materialist.
Now I had a little bit of religion.
Jag hade lite religion förstås.
But I didn't know God.
Men jag kände inte Gud.
And I was living a double life.
Och jag levde ett dubbelliv.
And a dear elderly lady started praying for me.
Men då var det en äldre kristen dam som började be för
She
mig.
She prayed for me for 3 years.
Hon bad för mig i 3 år.
She prayed for the school, the high school that I was attending for 15 years.
Hon bad för den högstadieskola som jag gick i. Det hade hon gjort i 15 år.
She was a very active member of her church.
Var en aktiv medlem i församlingen.
She had a vision for world missions.
Men hon hade en vision för världsmissionen.
And she knew those precious verses in Matthew chapter 9.
Och hon kände till de där dyrbara verserna i Matteus 9.
That we looked at yesterday.
Som vi studerade igår.
Pray ye the Lord of the harvest that he will send forth laborers into the harvest.
Bed skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
And so she not only prayed that I would be saved, but she prayed that I would be sent.
Så hon bad inte bara att jag skulle bli frälst, utan hon bad att jag skulle bli sänd ut.
She sent me a Gospel of John through the post.
Och hon skickade till mig ett Johannesevangeliet genom posten.
And I read a little bit of this.
Och jag läste lite av det.
I'd come home 4 in the morning from the nightclubs of New York, and I'd read this little gospel.
Jag kom hem klockan 4 på morgonen från en nattklubb i New York och jag läste lite grann.
God used his word to prepare my heart.
Och så började Gud använda sitt ord för att förbereda mitt hjärta.
There was a little church being born in my town around that time, a little Baptist church.
Det var en liten baptistkyrka som började växa fram i den stadsdel där jag bodde.
My own roots were in the Reformed church.
Mina religiösa rötter var annars i den reformerta kyrkan.
And they started praying also for me, I found out.
Men de hade också börjat be för mig, kom jag underfund med senare.
And when Billy Graham came to New York City, not for a crusade, he came for one meeting.
Och när Billy Graham kom till New York, bara för ett möte.
I didn't even know what an evangelist was.
Så visste jag inte ens vad en evangelist var för någonting.
This was not part of my type of religion.
Det var inte min typ av religion det här.
And I somehow was invited to that meeting.
Men av någon anledning så blev jag inbjuden till det mötet.
I heard the gospel.
Hörde evangeliet.
Heard it was necessary to repent and to believe on Jesus Christ.
Hörde att det var nödvändigt att omvända sig och tro på Kristus.
And that night I trusted Christ as my savior.
Och den kvällen tog jag emot Kristus som min frälsare.
And I experienced the new birth.
Och jag upplevde den nya födelsen.
Now I am very strong that God works in different people in different ways.
Och nu vet jag mycket väl att Gud arbetar på olika sätt genom
Not
olika
everybody
människor.
Has the same kind of conversion experience.
Inte alla har samma sorts omvändelseupplevelse.
Many people are converted to Christ in a very quiet way in their own home.
En del upplever omvändelsen på ett mycket stillsamt sätt, kanske i sitt eget hem.
We have many young people on OM. Many of them come from Christian families.
Vi har många kristna ungdomar i OM som kommer från kristna familjer.
They're not exactly sure of the date of their conversion.
De kan inte säga exakt när de blev omvända.
But they know that somewhere they have crossed from death unto life.
Men de vet att någonstans så har de övergått från döden till livet.
And I hope that each one of you have that assurance in your heart.
Jag hoppas
tonight.
Att var och en av er här ikväll har den övertygelsen.
Because that's what makes the difference.
För det är det som gör all skillnad i världen.
Before that time we attempt to live the Christian life sometimes in our own strength.
För innan den upplevelsen försöker vi kanske leva det kristna livet i vår egen kraft.
And Jesus Christ himself said in Matthew 18.
Och Jesus säger själv i Matteus 18.
Except you humble yourself and become as a little child, you'll never enter the kingdom of heaven.
Om ni inte ödmjukar er och blir som ett barn, kan ni aldrig komma in i Guds rike.
That's why sometimes it's hard for religious people to get into the kingdom of heaven.
Det är därför som det ibland är svårt för religiösa människor att komma in i himmelriket.
Because even if you're very religious.
För om du också är mycket religiös.
Nicodemus was very religious.
Nicodemus var ju det.
You have to humble yourself and become as a little child.
Så måste man ändå ödmjuka sig och bli som ett litet barn.
And receive by simple faith this gift of salvation.
Och genom en enkel tro ta emot frälsningens gåva.
It's so contrary to our human way of thinking.
Det är så motsägande till vårt mänskliga sätt att tänka.
We want to earn everything that we have.
Vi vill förtjäna allt som vi har.
We don't want any charity.
Vi vill inte ha någon välgörenhet.
We can make our own way.
Vi ska minsann klara oss själva.
This is what our culture teaches.
Det är ju vad vår kultur har lärt oss.
But God says, not by works of righteousness which you have done, but according to mercy.
Men Gud säger inte genom någon rättfärdighetsgärning som vi har gjort, utan på grund av hans barmhärtighet.
I remember as a young Christian going back to this little Baptist church.
Och som en ung kristen kom jag ihåg, jag gick tillbaka till den här lilla baptistkyrkan.
And also back to my own church.
Också tillbaka till min förra kyrka.
Where God worked in a very special way at that time.
Där Gud hade börjat verka på ett särskilt sätt då.
And my own father came to know Jesus Christ.
Och min egen far lärde känna Kristus.
And many other things happened.
Mycket annat som hände.
I went to that high school.
Och jag gick tillbaka till den här högstadieskolan.
We had a few prayer meetings.
Och vi hade några bönesamlingar där.
We even had a night of prayer.
Vi hade till och med en hel bönenatt.
A little Anglican church across the road.
Det fanns en liten anglikansk kyrka på andra sidan gatan.
We had a night of prayer.
Och där hade vi en bönenatt.
And soon about 12 or 15 people had come to know Christ personally.
Och det dröjde inte länge förrän 12-15 elever hade kommit att lära känna Kristus personligen.
Then we organized a meeting in the high school.
Så ordnade vi ett möte i högstadieskolan.
And it was as if 15 years of prayer suddenly broke forth.
Och det var precis som efter de här 15 åren av bön från den här äldre damen, så lossnade nu allting.
At the end of that meeting,
och i slutet av detta möte på
125 skolan, students came to surrender their lives to Jesus.
Så kom 125 elever fram och överlämnade sina liv åt Jesus Kristus.
In a sense, that was the first birthplace of that which later on in Europe, as I told you yesterday, became Operation
Mobilization. Man skulle kunna säga att det var den första födelseplatsen av det som senare i Europa kom att bli Operation Mobilisering.
One woman had a life of prayer.
En kvinna hade ägnat ett liv i bön.
And I know there are men and women in this church who have tremendous lives of prayer.
Och jag vet att det finns män och kvinnor i den här församlingen som har underbara böneliv.
I've had the joy of visiting many, many churches all over Sweden.
Jag har haft glädjen att besöka många kyrkor över hela Sverige.
Unfortunately, I do not come very often.
Tyvärr kommer jag inte så ofta.
But I have kept coming now for 21 years.
Men jag har kommit då och då under 20 år minst.
So it adds up.
Så det lägger till.
I wish I had learned 3 Swedish sentences each time I came.
Jag hoppas nu att jag hade lärt mig åtminstone 3 svenska meningar varje gång.
Then I could preach one message in Swedish.
Då skulle jag kunna predika åtminstone en predikan på svenska.
But I wasn't that smart.
Men jag var inte så smart.
And in these churches across Sweden.
Och i dessa kyrkor över Sveriges land.
I have met men and women who know God.
Så har jag mött män och kvinnor som känner Gud.
And I have met men and women of prayer.
Och jag har mött bönemän och bönekvinnor.
And I know some of you have that ministry.
Och jag vet att en del av er har just den tjänsten.
And I pray that you will not be discouraged if you do not see immediate answers to all of your
prayers. Och jag ber er att ni inte ska bli besvikna om ni inte ser omedelbara svar på era böner.
The old devil has really tried to discourage me in my praying.
För djävulen har så många gånger försökt att göra mig missmodig i mitt böneliv.
I've always felt that prayer was the most important ministry I had.
Jag alltid upplevt att bönen är den viktigaste tjänsten som jag har.
I've actually cut down on the number of preaching meetings in order to be able to spend more time in prayer.
Jag har faktiskt skurit ner på mitt predikoengagemang för att få mer tid att bedja.
I travel generally by vehicle rather than by air to try to get more time in prayer.
Och jag reser hellre med buss eller bil eller tåg för att istället för att flyga för att få mer tid att bedja.
I used to preach about 900 times a year.
Jag brukade predika för omkring 900 gånger om året.
And now it's only 400 times.
Men nu är det bara 400.
And I try to spend 2 or 3 hours in prayer for each hour preaching.
Och jag försöker ha det så att jag tillbringar 3 eller 4 timmar i bön för varje timme som jag predikar.
And of course with much failure.
Men jag misslyckas ju ofta.
Sometimes I even fall asleep.
Ibland så somnar jag till och med.
I've had to learn many lessons the hard way.
Jag har fått lära mig många läxor den hårda
vägen. I
remember
when I first went to Spain.
Jag kommer ihåg första gången jag for till Spanien.
I was going to have a night of prayer outside all alone, just me and Jesus.
Så bestämde jag mig för att jag ska ha en bönenatt alldeles ensam utomhus, jag och Jesus.
I was going to fast.
Och jag skulle fasta.
But I took a little piece of bread.
Men jag tog ju lite bröd.
To eat in the morning when I finished.
För att äta på morgonen när jag hade slutat bön.
And it was so warm out I didn't take much clothing.
Och det var så varmt ute så jag tog inte mycket kläder
and
på
so
mig.
I went outside Madrid along a river to pray for
och
the night.
Och så begav jag mig utanför Madrid längs floden på ett ställe för att bedja hela natten.
And somehow I fell asleep.
Men på något sätt så somnade jag.
I think maybe around 11 o'clock.
Och det var kanske omkring klockan 11 på kvällen.
And in a few hours I woke up very cold because at night in Spain it gets very cold.
Och efter några timmar så vaknade jag av att jag huttrade och frös för att på natten blev det kallt.
I felt such a failure.
Och jag kände mig som ett stort
misstag. I'm going to eat my bread and go home.
Jag tänkte det är lika bra att äta mitt bröd och gå hem.
I looked for my bread.
Och jag letade efter mitt bröd.
The bread was gone.
Men det var borta.
Obviously some animal had come.
Något djur hade troligen tagit det.
And not seeing any meat on me, he took the bread.
Och djuret i fråga hade ju inte sett så mycket ätbart på mig, så det tog brödet istället.
And I'm sure any of you who launch into a ministry of prayer.
Och jag är säker om att var och en av er som försöker gå in i en bönetjänst.
There are failures.
kommer att uppleva misslyckanden.
And Satan is so quick to condemn us, so quick to tell us we will never be a man of prayer, we will never be a woman of prayer.
Och Satan är så snabb med att försöka få oss att tro att vi aldrig kommer att lyckas med att bli en bönemänniska.
But again and again I've been encouraged by those words in Galatians chapter 6.
Men återigen har jag uppmuntrats av orden i Galaterbrevet 5.
Verse 9.
Och Galaterbrevet 6 vers 9.
Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not.
Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.
Prayer is a qualification of both the sender and the goer.
Och bön är alltså en kvalifikation både för den som är med och sänder och för den som går.
And just crossing the water down to Germany and France will not make you a missionary.
Och bara för att genom att korsa gränsen till Tyskland eller Frankrike blir man inte missionär.
It has to start now in your own church.
Utan det måste börja nu i din egen församling.
Getting involved in the life of the church.
Genom att bli involverad i församlingens liv.
Getting involved in the prayer meetings of the church.
Att bli involverad i församlingens bönemöten.
And learning this great ministry of intercessory prayer.
Och lära dig detta, denna stora tjänst som heter bönetjänst, förbönstjänst.
We consider in OM if a young person comes for 2 years or a summer of training.
Vi anser att om en människa kommer med OM för en korttidsarbete.
And if he or she does not learn to pray.
Men om hon eller han inte lär sig att bedja.
We have failed.
Så har vi misslyckats.
Whatever else they may have learned.
Vad helst annat de kan ha lärt sig.
Many of our people learn languages.
Många lär sig ju språk.
We have people who speak 2, 3, 4 languages.
Vi har ungdomar med oss som talar 2, 3 olika språk.
But what does 1 Corinthians say about languages?
Men vad säger första Korinthierbrevet om språk?
You can speak all kinds of languages.
Det hjälper inte om vi talar alla språk.
And if you have not love,
om du inte har kärlek,
you're nothing.
Du är ingenting.
I find those passages very difficult.
Och jag har upplevt de här texterna väldigt svåra.
In fact, if I don't read other passages, I get discouraged.
Så om jag inte läser andra bibelställen också så blir jag missmodig.
Because in my own life, 30 years after becoming a follower of Christ, my greatest need is still more love.
Det är för att i mitt eget liv, ännu 30 år efter att jag har blivit en Jesu lärjunge, så är mitt största behov mer kärlek.
One of my greatest problems used to be impatience with God's people.
Ett av mina största problem brukade vara otålighet med Guds folk.
We talked a little bit about this this morning.
Vi talade lite grann om det i morse.
God's chosen people, sometimes God's frozen people.
Guds utvalda folk är ibland Guds... Ja, frusna folk.
And I remember this experience with a Mexican pastor.
Och jag kommer ihåg en erfarenhet med en mexikansk pastor.
God so humbled me through this experience.
Gud verkligen ödmjukade mig genom den här upplevelsen.
I was living in Mexico City.
Jag bodde i Mexico City.
I've been married about 1 month.
Jag hade varit gift en månad.
That's where we went when we got married.
Vi åkte dit när vi blev gift, skulle gifta oss.
We had a sort of a honeymoon evangelistic campaign.
Vi hade någon slags smekmånads evangelisation.
And we were distributing a lot of literature.
Vi spred ut en mängd litteratur.
And 6 months before we had given this pastor a lot of literature.
Och ett halvår tidigare så hade vi gett den här pastorn en hel del litteratur.
I think maybe 50,000 tracts.
Kanske 50,000 traktater.
And I went to visit his church.
Och jag gick för att besöka hans kyrka.
All of our work in those, from the earliest days completely linked with the churches.
För vi ville att vårt arbete från första stund ska vara förknippat med lokala församlingar.
And when I went to visit his church,
och när jag kom på besök till hans kyrka,
I saw all those tracts still sitting there.
Så såg jag hela den här bunten av traktater ligga kvar där.
You know, I felt I should give that pastor a piece of my mind. Do you have that expression in Swedish?
Jag tänkte jag skulle låta honom få veta vad jag tänkte.
It's a very terrible expression in English. Give him a piece of your mind.
På engelska är det här ett ruskigt uttryck när man säger jag ska ge honom en bit av vad jag tänker.
But because if you do that too often, you give too many pieces away, then there's nothing left.
Men om du gör det för ofta, ger bort en bit av ditt sinne, så blir det snart ingenting kvar.
And this older Mexican pastor, he looked at me.
Och jag hade alltså nästan skällt ut den här pastorn då. Den här äldre mexikanske pastorn, när jag hade gjort det, så tittade han på mig.
He put me in my place.
Och han verkligen satte mig på min rätta plats.
And God broke me.
Och Gud förkrossade
and
mig.
I apologized to that man.
Och jag kände att jag var tvungen att be om förlåtelse.
And I wept and asked that man to forgive me for my impatience.
Och jag grät och jag bad den pastorn att förlåta mig för min otålighet.
And we ended up on our knees together in my broken Spanish praying that God would revive his church in Mexico.
Och det slutade med att vi båda låg där på knä och jag med min brutna spanska bad tillsammans med honom om att Gud skulle förnya församlingen i Mexiko.
And I mention this story.
Jag berättar nu det här.
Because if we're going to be missionaries,
för att om vi ska bli missionärer,
we have to go in humility and brokenness.
Så måste vi gå i ödmjukhet och förkrosselse.
We cannot go to these other countries.
Kan inte komma till andra länder.
With our little package strategies.
Med vår lilla färdiga strategi.
And with a superior view of our ideas or our teaching.
Och med en överlägsen syn på våra egna åsikter och doktriner.
There must be maximum flexibility and adaptability to that culture.
Det måste finnas ett maximum av flexibilitet till just den kulturen.
One of the main policies of our movement was built on Philippians chapter 2.
En av huvudfilosofierna för vårt arbete återfinns i Filipperbrevet 2.
And I would like you to look at those verses.
Låt oss titta på de verserna.
Verse 3.
Filipperbrevet 2, vers 3.
Very strong word.
Mycket starka ord.
Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem the other better than themselves.
Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
You know, God's word is strong. It's like a two-edged sword.
Guds ord är som ett tveeggat svärd.
And God used this verse to stab our whole movement, to prick the whole conscience of our movement many years ago.
Och Gud använde det här ordet för att träffa rätt i hela vår rörelse när det gällde den här frågan.
When we went to India.
När vi for till Indien.
When we went to the Arab countries.
Till de arabiska länderna.
Even when we first went to Spain and France.
Också när vi först kom till Frankrike och Spanien.
That we should esteem those French people better than ourselves.
Att vi skulle hålla till exempel de fransmännen för mer än oss själva.
And that we should especially esteem the church.
Och att vi skulle speciellt hålla församlingen för högre än oss själva.
The church may have problems.
Församlingarna kanske hade problem.
There may be difficulties.
Det kanske fanns svårigheter där.
But easily as foreigners, we do not understand the real situation.
Men det är så lätt som främling och utlänning att inte riktigt förstå den verkliga situationen.
And we come with our instant revival package.
Och vi kommer med vår plötsliga idé om hur det ska gå till, snabb förändring.
You do this, 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 and your church pop, like popcorn.
Och vi menar att bara du gör så och så och så, så ska din församling komma till liv precis som när man gör popcorn.
And especially if we're young.
Och särskilt om vi är unga.
We don't realize what some of these pastors in Italy, in France and India, what they have been battling year after year.
Så har vi inte rätt insikt om och förstår inte vad dessa pastorer där ute i Indien eller andra länder verkligen och Italien verkligen har gått igenom.
Your own church and mission has a fine work in Pakistan.
Er egen församling och mission, Örebro missionen, har ett fint arbete i Pakistan.
I've just been with one of your pastors.
Jag har varit tillsammans med en av pastorerna där nyligen.
I hope you will pray for these Pakistani pastors.
Jag hoppas att ni ber för pastorerna i Pakistan.
I've spoken at many pastors conferences all over Pakistan.
Jag har talat i många pastorskonferenser över hela Pakistan.
It is not easy for us in Sweden or England to comprehend the problems these men have in Pakistan.
Det är verkligen inte lätt för oss i Sverige eller England att förstå, fatta, begripa de problem som man har i Pakistan.
And we have had to go there and just work humbly and carefully with these men of God.
Och vi måste komma dit och arbeta ödmjukt med dessa män och kvinnor av Gud.
Last year I had 4 weeks of ministry throughout all of Pakistan, all of it in the churches.
Förra året så var jag fyra veckor i Pakistan i olika församlingar.
And it was largely a learning experience for me.
Och det var huvudsakligen en mycket lärorik erfarenhet för mig.
So that our work in Pakistan can go forward with great wisdom and sensitivity in and through the churches.
Så att Guds arbete kan gå framåt i Pakistan i vishet genom Guds församling.
I was thrilled to hear that Brother Roland is going to Nepal.
Jag blev glad när jag hörde att Roland ska åka till Nepal.
Just in a few weeks he's going.
Om några veckor.
And I know God is going to use him there.
Och jag vet att Gud kommer att använda honom
the
där.
The church is growing in Nepal.
Församlingen växer i Nepal.
I was again recently with a number of pastors.
Jag var också där tillsammans med flera många pastorer.
There are problems that we are not accustomed to sometimes.
Och där finns problem som inte vi är vana vid.
95% of the people cannot read.
95% av befolkningen kan inte läsa.
For 20 years we have been trying to produce literature in the Nepali language.
Och under 20 år har vi försökt producera litteratur på Nepali.
But it is illegal to publish literature in Nepali in
Nepal. Men det är illegalt att publicera litteratur på Nepali.
Even the Bible now is no longer legal.
Inte ens Bibeln är legal att sprida.
And it's getting more difficult to bring them into the country.
Och det blir allt svårare att föra in biblar i landet.
Some of these pastors end up in jail or in prison.
En del pastorer hamnar i fängelse.
It's against the law to baptize anybody in Nepal.
Det är emot lagen att döpa någon i Nepal.
And of course there are many other countries where it is even much more difficult.
Och naturligtvis finns det länder där det är ännu svårare.
What kind of person do we need for the mission?
Vad är det för sorts människor som behövs på missionsfältet?
Yes, he needs to be filled. She needs to be filled with the Holy Spirit.
Det är naturligtvis sant att han behöver vara fylld med den helige ande.
So that this fruit, these characteristics of Jesus Christ are manifest in the life.
Så att dessa frukter, Jesu Kristi egenskaper, manifesteras i personens liv.
So there will be this teachability.
Så det finns den här läraktigheten.
There will be this flexibility, this adaptability.
Flexibiliteten och anpassningsförmågan.
So they will know something of unselfish esteeming of other people better than themselves.
Så de förstår att uppskatta och värdera andra högre än sig själva.
Now some people say, well, this is rather idealistic. Really.
Nu kanske en del tycker det här är ju bara idealistiskt prat.
Perhaps it is.
Ja, kanske det är det.
But it's what the Bible teaches.
Men det är ändå vad Bibeln lär.
And I'm glad the Bible demands more of followers of Jesus Christ than some secular company or some great sporting program.
Och jag är glad för att över att Bibeln kräver någonting mer utav sina efterföljare än vad något stort affärsföretag eller idrottsförening kräver.
This will not all happen overnight.
Det här är ingenting som sker över en natt.
In our program in India.
I vårt program i Indien.
Where we have 300 workers.
Där vi har 300 arbetare.
And are trying to supply leadership to almost every denomination and every major organization in India. They're somewhat looking to OM to supply more and more pastors and leaders.
Det är många församlingar och samfund, organisationer, kristna organisationer försöker få ledare från OM:s arbete.
And we've been involved there now over 20 years.
Vi har funnits där i 20 år.
And the church sends their young people to OM.
Och församlingarna skickar sina ungdomar till OM:s arbete.
Some of them are just 18 years old.
En del är bara 18 år gamla.
Some of them are 1 year in Christ.
En del bara ett år gamla i Kristus.
And we put them on one of our teams.
Och vi sätter in dem i något av våra team.
And every day we're into the word of God together.
Och varje dag så är vi Guds ord tillsammans.
Every day we're in prayer together.
Varje dag så är vi i bön tillsammans.
We work with the churches in areas where there are churches.
Och vi arbetar med församlingar där det finns sådana.
And in other areas where there is no church.
Och när det inte finns församlingar.
We just have to sleep wherever we can.
Så får vi sova var helst det
går att sova. Often in the back of the truck.
Oftast på flaket till lastbilen.
And we learn by doing together.
Men vi lär oss genom att göra detta tillsammans.
You know, that's the method that Jesus used.
Det är den metoden Jesus använde.
We're not against Bible colleges.
Vi är inte emot kristna bibelskolor.
And OM has probably put more people in Bible college and seminary throughout Europe right now than almost any group I've ever heard of.
Och jag tror att OM ändå har tillfört bibelskolor fler elever än någon annan organisation.
We don't start any schools.
Men vi startar inga skolor.
We work together with all these schools and seminaries.
Vi samarbetar med skolor och seminarier.
Hundreds and hundreds of people who were with OM for one or two years are now in Bible college or seminary.
Hundratals av ungdomar som har varit med OM nu i bibelskolor och
and
seminarier.
Even many of the Indian brothers after they're with us for a couple of years.
Och många av de här indiska bröderna som har varit med oss ett par år.
They have to go to seminary or Bible college.
Måste ju gå till en pastorskola. Eller bibelskola.
What am I trying to say?
Vad är det nu jag försöker säga?
It takes many years to make a man or woman of God.
Jo, att det faktiskt tar många år för att framskapa en Guds människa.
There is no shortcut.
Det finns inga genvägar.
Being filled and baptized with the Holy Spirit, that's not the end, that's the beginning.
Att bli fylld eller döpt med den helige ande, det är inget mål, det är bara början.
That doesn't mean you now have arrived.
Det betyder inte att du plötsligt har nått fram.
But it means you have taken a very important step.
Men att du har tagit ett viktigt steg.
So hopefully now you will be able to grow according to God's growth rate and God's perfect plan.
Så att du nu förhoppningsvis ska kunna växa i enlighet med Guds plan.
I had many crisis experiences with the Holy Spirit.
Jag har haft många krisupplevelser med den helige ande.
I'm somewhat emotional.
Jag är ju lite emotionell.
I've had too many crises.
Jag har haft för många kriser egentligen.
And I needed in my life the steady, quiet, continuous daily growth that God also can give through his word.
Och jag behöver den där stadiga, regelbundna tillväxten som Gud kan ge genom sitt ord.
That's why God permitted me to go to graduate school for special training.
Därför så tillät också Gud att jag kunde gå till en bibelskola för särskilt.
Now there are many great graduate schools.
Det finns många bra sådana skolor.
Cambridge University has one.
På Cambridge universitet finns det ju en.
Wheaton College has a great graduate school. Some of our people have gone there.
En del har gått till Wheaton College.
Dallas Seminary has a graduate school.
Dallas Seminary.
But for me, God had a special program.
Men för mig hade Gud ett särskilt program.
For me, graduate school was marriage.
För mig så var skolan äktenskapet.
Marriage.
Äktenskap.
I had already so much in my head.
Jag hade redan så mycket i mitt huvud.
I read so many books.
Jag hade läst så många böcker.
And so many four years of studies.
Jag hade läst en 4-5 år.
And of course, I wanted to get going to Spain.
Och jag ville nu till Spanien.
So I got married.
Så jag gifte mig.
And I went to Spain.
Åkte till Spanien.
I thought I should get married before going to Spain.
Jag tänkte att det var nog bäst att gifta sig innan jag åkte till Spanien.
Because I did a psychological study on Spanish women and it scared me very much.
För jag hade gjort en psykologisk studie av spanska kvinnor och det hade skrämt mig.
That's the truth.
Det är faktiskt sant.
But of course also this was the right woman.
Men jag tror också att den jag gifte mig med var den rätta kvinnan.
And we discovered after we got married.
Men vi upptäckte efter det vi hade gift oss.
That we weren't, especially me, we weren't as spiritual as we thought.
Att vi inte var så andliga som vi hade trott.
And we were not as humble as we thought.
Och vi var inte så ödmjuka som vi hade trott.
And God brought us through some very difficult times.
Och Gud förde oss igenom svåra tider.
Some of the books on marriage say that year after year you become more and more alike, like two little ducks in a pond.
En del böcker om äktenskapet säger att bara man är gift tillräckligt många år så blir man mer och mer lik varandra, precis
but
som
as our marriage went on,
men allt eftersom vårat äktenskap fortsatte.
Each month we discovered how different we were.
Så upptäckte vi månad efter månad hur olika vi var varandra.
And sometimes we wondered what God had done in putting us together.
Och ibland så undrade vad Gud egentligen hade gjort som hade fört oss samman.
We read a little book called Calvary Road.
Men så läste vi en liten bok som heter Golgatavägen.
It has a chapter called Revival in the Home.
Och där finns ett kapitel som heter Förnyelse i hemmet.
And then we read a book by Paul Bilheimer, Don't Waste Your Sorrows.
Så läste vi en bok av Bilheimer som heter Kasta inte bort dina bekymmer.
Talks about God's program in marriage.
Tala om Guds plan för äktenskapet.
To teach us what real patience is.
För att lära oss vad verklig uthållighet och tålamod är.
Plenty of opportunity for that in marriage.
Massor av möjligheter till detta i äktenskapet.
To teach us what it was to esteem another person better than ourselves.
Att lära sig vad det är att uppskatta en annan människa mer än sig själv.
To develop sensitivity in what we say.
Att utveckla känslighet i det vi säger.
This was one of my greatest problems.
Det här var ett av mina största problem.
I would get excited.
Jag blev så lätt upprörd.
I had strong convictions.
Jag hade starka övertygelser.
We got to reach the whole world for Christ.
Vi skulle ju nå hela världen för Kristus.
We got to see revival in the church.
Vi måste få väckelse i församlingen.
We got to print another 25 million pieces of literature.
Vi måste trycka 25 miljoner traktater.
Yesterday.
Igår.
And of course I would say things that would hurt my wife.
Och naturligtvis så sa jag då saker som sårade min fru.
And after some years my wife went into a depression.
Och efter några år så blev min fru djupt deprimerad.
I praise God for a very bold woman.
Men jag prisar Gud för en väldigt frimodig, modig kvinna.
She had the courage to get me. She said, George, brother George, I'd like to have a little talk with you.
Hon hade mod nog att kalla på mig och be att få tala med mig.
She was a pastor's wife.
Hon är en pastors dotter.
They had gone through great difficulty.
Hon hade varit med om svårigheter förut.
God had worked in their lives.
Och Gud hade verkat i deras liv.
So she took me to one corner.
Så hon tog med mig in i hörnet.
And she said, "You are going to have to change."
Och hon sa till mig, George, du måste ändra på dig.
Because you are hurting your wife.
Det är för att du håller på att såra mig.
And she is feeling rejected.
Hon kände sig förkastad.
And you're traveling too much.
Du reser för mycket.
And you're preaching too much.
Du predikar för mycket.
And you're shouting too much.
Du skriker för mycket.
And you never buy her any flowers.
Och du köper inga blommor längre.
How can I buy her flowers?
Hur skulle jag kunna köpa henne blommor?
We need the money to buy scriptures.
Vi måste ju använda pengarna till att köpa traktater.
And these things, look at these lovely flowers.
Titta på de här vackra blommorna.
It was a miraculous day when I brought my wife flowers for the first time.
Det var en undrens dag när jag för första gången köpte blommor åt min fru.
I was able to gather them free from a field.
Jag plockade dem alldeles gratis på en äng.
But then after several more years.
Men efter ännu många år.
I actually used some real money to buy some flowers for my wife.
Så använde jag faktiskt pengar till att köpa blommor till min fru.
Of course, in her depression there were other reasons for this, physical illnesses.
Hennes depression hade också andra orsaker, fysisk sjukdom.
She had hepatitis in India.
Hon hade fått hepatit i Indien.
She came from a very difficult family background. I talk about this.
Hon kom också från en mycket svår familjebakgrund som jag berättar om i min sista bok.
But in God's mercy, as we prayed,
men genom Guds barmhärtighet när vi bad,
God changed me.
Så började Gud förändra mig.
And I hesitate to say those words. They sound very spiritual.
Nu tvekar jag att säga de orden för de låter väldigt andliga.
God changed me.
Gud förändrade mig.
He did change me.
Men han gjorde faktiskt det.
But also God gave me the grace to change myself.
Men Gud gav mig också nåden att förändra mig själv.
Why do I say that?
Varför säger jag nu detta?
Because sometimes we blame God for our lack of spirituality.
För ibland så klandrar vi Gud för vår brist på andlighet.
The responsibility is ours.
När ansvaret är vårt.
We are responsible for our behavior in the home.
Vi är faktiskt ansvariga för hur vi beter oss
too
i hemmet.
Many people blaming the devil.
Många skyller på djävulen.
I also used to do that.
Det brukar jag också göra.
I would tell my wife the devil is just getting in.
Jag brukar säga till min fru, det är bara det att djävulen har fått komma in här.
Let's pray together and attack the devil.
Låt oss be tillsammans och gå emot djävulen.
There is an element of truth in that.
Nu finns det visserligen ett element
but
av sanning
sometimes
där.
Sometimes it is not the devil.
Men ibland så är det faktiskt inte djävulen.
It's just us.
Det är bara du och jag.
Our cold, selfish, deceived hearts and tongues.
Vårt kalla, bedragna hjärta och tunga.
We are responsible for our behavior.
Vi är ansvariga för vårt beteende.
We cannot blame God or the church or the devil.
Vi kan inte klandra Gud eller församlingen eller djävulen.
Not when we are believers.
Inte när vi är troende.
And God showed me I was responsible.
Och Gud visade mig att jag var ansvarig.
And I developed a strategy for survivalship.
Och jag utvecklade en strategi för att överleva.
To spend more time with the family.
Tillbringa mer tid med familjen.
And to just change some of the crazy things that I was doing.
Och att förändra en del av de galna saker som jag höll på med.
God brought her out of that depression.
Och Gud förde min fru ut ur den där depressionen.
And has kept her out of that for many years.
Och har hållit henne ur depressionen i många år.
Oh, we still are struggling.
Men det är klart, vi kämpar fortfarande.
But we've experienced God's mercy and grace.
Men vi har upplevt Guds barmhärtighet och nåd.
This is so important as we think about missionary work.
Och det här är så viktigt när vi talar om missionärsarbete.
Most long-term missionaries will be families. They will be married couples, also with little children.
För de flesta långtidsmissionärer handlar ofta om gifta människor med barn, familjer.
Oftentimes missionaries seem to have more children than people who stay at home.
Och det verkar ibland som om missionärer får fler barn än människor som stannar hemma.
We have been doing research.
Vi har gjort forskning om det här.
It may be the lack of recreation or the hot climate.
Jag vet inte om det är så med de som stannar hemma att det är bristen på rekreation och varmt klimat.
One of our families now has 6 or 7 children.
En av våra missionärsfamiljer har 6-7 barn nu.
He seems to be wanting to raise his whole OM team himself.
Han tycks vara inne på att skaffa ett helt OM team på egen hand med sin familj.
How we thank God for those children.
Och vad vi tackar Gud för dessa barn.
That is an extra graduate school.
Det är en särskild bibelskola vi har med dem.
So most missionaries long term, they are families.
Så de flesta långtidsmissionärer är familjer.
Nothing wrong with that.
Det är ingenting fel med det.
Actually, we need more single people.
Faktiskt behöver vi dock fler ensamstående.
And there are many things single people can do that some married people cannot do.
Det är många saker som ogifta människor kan göra som inte gifta kan göra.
God's general plan is for married people.
Men Guds generella plan är för människor att gifta sig.
That means we need people who have solid marriages.
Och därför behöver vi människor med solida äktenskap.
That is incredibly important in missionary.
Det är oerhört viktigt i missionärsarbete.
So some of you are praying about the mission field.
Och så när ni ber för missionsfälten.
One of the most important things you do.
Så är det en av de viktigaste sakerna ni gör.
Is to work on your marriage.
Att arbeta på ditt äktenskap.
So that when you go overseas.
Så när du kanske går ut på missionsfältet.
And the problems come.
Och problemen kommer.
And the difficulties come.
Svårigheterna kommer.
That marriage will hold together.
Att äktenskapet ska hållas samman.
In one of our churches in London.
En av våra församlingar i London.
Another missionary just came back.
En missionär kom hem.
The marriage in two pieces.
Med äktenskapet i två bitar.
And they have not been able to put it together.
Och de har ännu inte lyckats föra det samman.
The Bible says Satan is a roaring lion, seeketh whom he may devour.
Satan går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka den han må.
He will look for our weak areas.
Han ser, letar efter våra svaga områden.
And he will try to get in through that area.
Han försöker komma in i det området.
This is the kind of person or family I believe God is looking for missionary work today.
Men detta är alltså den typ av personer som jag tror Gud söker efter för missionsarbete.
Doesn't mean you're perfect.
Betyder inte att du är fullkomlig.
Doesn't mean you have the perfect marriage.
Inte att du har det fullkomliga äktenskapet.
That's obvious from what I shared last night.
Det är helt givet från vad jag delade med mig av här igår.
But it means you're building on the right foundation.
Men det betyder att du bygger på den rätta grunden.
Whether you're single or married.
Vare sig du är ogift eller gift.
Fullness of the Holy Spirit.
Den helige andes fullhet.
Fruit of the Spirit.
Andens frukter.
That teachability and flexibility and sensitivity that God's Spirit can give us in our communication.
Den läraktighet, flexibilitet och känslighet som endast den helige ande kan ge oss.
Coupled with that life of prayer.
Gifta par med böneliv.
And that perseverance that keeps us from getting discouraged no matter how many problems there are.
Och uthålligheten som inte får oss missmodiga oavsett vad som händer hjälper oss att hålla ut.
Enables us to work with people of other countries in humility and brokenness.
Och som gör oss skickliga att arbeta med människor i andra kulturer med uthållighet, tålamod och ödmjukhet.
Enables us to work within the church.
Och som också gör att vi kan arbeta inom församlingen.
Members of the body of Christ.
Som lemmar i Kristi kropp.
That the work of God may grow throughout the world.
Så att Guds verk kan växa i världen.
I believe that many of you are this kind of person.
Jag tror att många här är denna sortens människor.
Because we need this kind of person in Sweden as much as we need this kind of person over in India or Pakistan.
För denna sortens människor behövs lika mycket i Sverige som i Indien eller Pakistan.
I feel very strong about this.
Jag känner mycket starkt för det här.
There are not two standards.
Det finns inte två olika standard.
Missionaries here.
Missionärer här.
People who stay at home down here.
Och människor som stannar hemma här nere.
There is one standard.
Det finns bara en standard.
And we all must move in that direction.
Vi måste alla vara på väg i den riktningen.
We always say in OM, reality first, geography second.
Vi säger alltid inom OM, verkligheten först, geografin sedan.
Let's get our lives right with God.
Låt oss först se till att våra liv är rätt
Let's
med
make
Gud.
Sure our families are right with God.
Låt oss först se till att våra familjer är rätt med Gud.
That we're living this life within our own church.
Och att vi lever detta liv i vår egen församling.
Growing together.
Att vi växer tillsammans.
In church life.
I församlingslivet.
In prayer life.
I bönelivet.
In evangelism.
I evangelisation.
Relating to one another.
I relationerna med varandra.
Handling the problems as they come.
Att vi handskas med problemen när de uppstår.
And then God can move us the next step.
Sen kan Gud också föra oss nästa steg.
Maybe France, it may be the Middle East.
Kanske Frankrike, Mellanöstern.
It may be 2 years, it may be 25.
Det kanske tar 2 år eller 25 år.
Reality first.
Men verkligheten först.
Geography second.
Sen geografin.
That's God's way.
Det är Guds väg. Amen. Will...